From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 182:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare för första presidentskapet, leder den här sessionen.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den första sessionen av den 182:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka. Vi hälsar varmt välkomna medlemmar och vänner som deltar i konferenscentret och över hela världen, var ni än är. President Monson som presiderar vid konferensen har bett mig leda mötet. Vi välkomnar generalauktoriteter och biorganisationernas generalpresident som deltar i konferensen. För musiken under sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Andrew Unsworth och Clay Christensen vid orgeln. Kören inleder med Se högt på bergets krön och sjunger nu Lova Gud med glädjens röst. Inledningsbön får vi sedan av äldste John B. Dixon i de 70:s kvorum.
Our kind and eternal heavenly Father,
we humble. Kärleksfulla evige Fader, vi ber, böjer ödmjukt våra huvud i början av dessa session av generalkonferensen i kyrkan. Vi tackar dig för din son Jesus Kristus och hans återlösande offer för alla människor. Vi tackar dig för återställelsen av evangeliet i de här sista dagarna, så som det blev lovat och förutsagt av gamla tidens profeter. Vi ber om välsignelse för profeten Thomas S. Monsons, hans rådgivare och apostlarna och alla de som medverkar vid den här sessionen och alla andra delar av konferensen. Vi ber att din ande ska vara hos oss när vi lyssnar och när vi lär och när vi handlar efter de principer som vi lär och blir påminna om. Vi ägnar detta möte åt dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved.
Vi får nu höra från vår kära profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören: Du kan sprida himmelskt ljus. Därefter får vi lyssna till president Boyd K. Packer, president för det 12 apostlarnas kvorum. Därefter talar syster Cheryl Esplen, andra rådgivare i primärs generalpresidentskap. Äster Donald Hallström i presidentskapet för det 70 talar sedan till oss.
On one occasion, I saw a speaker.
Vid ett tillfälle var, såg jag en talare som var från en annan plats. Han tittade åt vänster, han tittade åt höger, tittade på församlingen och så gick han. Det är bäst att inte jag gör likadant. Mina älskade bröder och systrar, när vi nu samlas igen till en av kyrkans generalkonferenser välkomnar jag er, uttrycker min kärlek till er. Vi träffas var sjätte månad för att stärka varandra, ge uppmuntran, för att ge tröst, för att bygga upp vår tro. Vi är här för att lära. En del av er kanske söker svar på frågor och problem som ni upplever i livet. Några kämpar med besvikelser, förluster. Var och en kan bli upplyst, upplyft, tröstad när vi känner Herrens ande tillsammans. Om du behöver göra förändringar i ditt liv, må du finna motivation och mod att göra dem när du lyssnar på de inspirerade ord som ska sägas. Må var och en av oss på nytt bestämma sig för att leva så att vi är värdiga söner och döttrar till vår himmelske fader. Må vi fortsätta att motsätta oss ondska var vi än finner den. Så välsignade vi är som kommit till jorden i en tid som denna. En underbar tid i den långa världshistorien. Vi kan inte alla vara tillsammans under ett tag, men nu har vi möjlighet att ta del av mötena under konferensen via de här underverken, TV, radio, kabel, satellitöverföring och internet. Till och med via mobil. Vi kommer samman som ett. Vi talar många språk, bor i många länder, men vi har alla en tro och en lära och ett syfte. Från den blygsamma början för 182 år sedan märks nu vår närvaro över hela världen. Detta stora verk som vi är engagerade i fortsätter att gå framåt, förändrar och välsignar liv under tiden. Ingen kraft i hela världen kan hindra Guds verk. Trots allt som väntar kommer denna storslagna sak att gå framåt. Ni minns de profetiska orden av profeten Josef Smith. Ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Förföljelse må rasa. Pöbelhopar må samlas. Arméer må förena sig. Förtalet må nedsvärta, men Guds sanning ska gå framåt kraftfullt, ädelt och oförskräckt tills den genomträngt varje kontinent, förkunnats i varje trakt, täckt varje land och ljudit i varje öra till dess Guds avsikter utförts och den store Jehova säger: att verket är fullbordat. Det finns mycket som är svårt och prövande i världen idag, bröder och systrar. Men det finns också mycket gott och upplyftande. Som vi förkunnar i 13:e trosartikeln. Finns det något som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt, så söker vi efter detta. Slutcitat. Må vi alltid fortsätta göra det. Jag tackar er för er tro och hängivenhet mot evangeliet. Jag tackar er för den kärlek och omtanke som ni visar varandra. Jag tackar er för det tjänande ni bidrar med i era församlingar och grenar i stavar och distrikt. Det är ett sådant tjänande som hjälper Herren genomföra många av sina avsikter på jorden. Jag uttrycker mitt tack för er vänlighet mot mig, var helst jag kommer. Jag tackar er för era böner och mina vägnar. Jag har känt de här bönerna och är mycket tacksam för dem. Bröder och systrar, vi har kommit hit för att bli undervisade och få inspiration. Ni kommer att få många budskap under de här 2 dagarna. Jag kan försäkra er att de män och kvinnor som ska tala till er har sökt himlens hjälp och vägledning när de förberett sina budskap. De har fått inspiration om vad de bör säga till oss. Vår himmelske fader är medveten om var och en av oss och våra behov. Må vi vara fyllda av hans ande när vi deltar i denna konferens. Det är min uppriktiga bön. I Jesu Kristi heliga namn. Vår frälsares namn. Amen.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night on the train in a train station in Japan.
För många år sedan, under en kall natt på en tågstation i Japan, hörde jag hur någon knackade på fönstret till min sovvagn. Utanför stod en huttrande pojke i en sliten skjorta och en smutsig trasa kring sin svullna käke. Hans huvud var täckt av skabb. Han höll upp en rostig konservburk och en sked, symbolen för ett tiggande gatubarn. Och när jag försökte öppna dörren för att ge honom lite pengar körde tåget iväg. Jag kommer aldrig att glömma den hungriga lilla pojken som stod där i kylan och höll upp sin tomma konservburk. Inte heller kan jag glömma hur hjälplös jag kände mig när tåget sakta rullade bort och lämnade honom på perrongen. Några år senare, i Cusco, högt upp i de peruanska Anderna, så höll äldste A.T.R. Tuttle och jag ett sakramentsmöte i ett långsmalt rum som vette ut mot gatan. Det var en mycket kall kväll. Och medan äldste Tuttle talade så dök en liten pojke, kanske 6 år gammal, upp i dörröppningen. Han hade bara en trasig skjorta som räckte honom till knäna på sig. Och till vänster om oss stod ett litet bord med en tallrik till bröd för sakramentet. Det svältande gatubarnet såg brödet och flyttade sig sakta framåt längs vägen i riktning mot bordet. Han var nästan framme vid bordet när en kvinna i mittgången såg honom. Och med en sträng knyck på huvudet så förvisade hon honom ut i kvällen. Jag stönade inom mig. Senare återvände pojken. Han gled längs väggen och hans blick växlade mellan brödet och mig. Och när kvinnan nästan kunde se honom igen så sträckte jag ut armarna och han sprang till mig. Jag satte han i mitt knä. Och sen som en symbolisk handling satte jag honom i äldste Tuttles stol. Och efter avslutningsbönen så rusade den hungriga lilla pojken ut i natten. När jag återvänt hem så berättade jag för president Spencer Kimball om honom. Han blev mycket djupt rörd och han sa, du höll en nation i knät. Han sa till mig flera gånger, den upplevelsen har mycket större betydelse än vad du nu förstår. Jag har besökt Latinamerikas länder nästan 100 gånger och har sökt efter den lilla pojken bland människorna som jag har mött. Och nu förstår jag vad president Kimball menade. Jag träffade en annan frusen pojke längs gatorna i Salt Lake City. Det var sent en annan kall vinterkväll och vi var på väg hem från en julmiddag på ett hotell. Längs gatan så gick 6 eller 8 mycket högljudda pojkar och de borde alla varit hemma, inne i värmen och inte ute i kylan. En pojke hade ingen jacka och han studsade ivrigt omkring för att hålla kylan borta. Han försvann ner längs en sidogata, antagligen till en schabbig liten lägenhet och en säng utan tillräcklig med täcken för att hålla honom ens varm. När jag drar upp täcket för mig om kvällen så ber jag för dem som inte har en varm säng att komma hem till. Jag var stationerad i Osaka i Japan vid andra världskrigets slut. Staden låg i spillror och gatorna var fyllda av byggstenar, bråte och bombkratrar. Nästan alla träd hade träffats av bomber. Men några stod kvar med brutna stammar. Men några grenar sköt ut kvistar med blad. En liten flicka i sandaler och en sliten men färgglad kimono skapade glatt en bukett av de gula sykomorbladen. Och det lilla barnet verkar inte vara medveten om förödelsen omkring sig när hon klättrade över spillrorna för att plocka fler blad till sin bukett. Hon hade sett det lilla vackra som fanns kvar i hennes värld. Kanske borde jag säga att hon var det vackra som fanns kvar i hennes värld. När jag tänker på henne ibland så stärks på något sätt min tro. I det barnet så fanns det hopp. Mormon lärde att små barn är levande i Kristus och behöver inte omvända sig. Omkring sekelskiftet, förra sekelskiftet, verkade 2 missionärer bland bergen i södra Förenta staterna. Och en dag såg de en kulle, hur folk samlade sin glänta långt nedanför dem. Och missionärer hade inte ofta många att undervisa, så de tog sig ner till den här gläntan. En liten pojke hade drunknat och det skulle bli en begravning. Hans föräldrar hade bett prästen att komma för att säga några ord om deras son. Missionärerna väntade i bakgrunden medan den kringresande prästen ställde sig framför de sörjande föräldrarna och började predika. Om föräldrarna hade väntat sig att bli tröstade av den här prästen skulle de bli besvikna. Han tillrättavisade dem skarpt för att de inte låtit döpa den lilla pojken. De hade väntat med det av en eller annan anledning och nu var det för sent. Han sa rent ut till dem att deras lilla pojke hade kommit till helvetet och det var deras fel. De hade skulden för att deras sons oändliga lidande. När prediken var slut och graven hade täckts över så gick äldsterna fram till de sörjande föräldrarna. Vi är Herrens tjänare, sa de till modern, och vi har kommit med ett budskap till er. De gråtande föräldrarna lyssnade medan de två äldsterna läste ur uppenbarelserna och vittnade om återställelsen av nycklarna till återlösning för både levande och döda. Jag känner en liten smula medlidande med den prästen. Han gjorde så gott han kunde med det ljus och den kunskap han hade fått. Men det finns mer som han borde ha kunnat erbjuda. Evangeliet finns i dess fullhet. Äldsterna kom som tröstare, som lärare, som Herrens tjänare, som Jesu Kristi evangeliums bemyndigade präster. De här barnen som jag har nämnt representerar alla våra himmelska faders barn. Se, barn är en Herrens gåva. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Skapandet av liv är ett stort ansvar för ett gift par. Det är en av jordelivets utmaningar att vara en värdig och ansvarsfull förälder. Varken man eller kvinna kan föda barn på egen hand. Det var meningen att barn skulle ha två föräldrar, både en far och en mor. Inget annat mönster eller tillvägagångssätt kan ersätta det. För länge sedan berättade en kvinna sorgset om hur hon under universitetstiden hade begått ett allvarligt felsteg med sin pojkvän. Och han ordnade med en abort. I sinom tid så tog de studenten och gifte sig och fick flera andra barn. Hon berättade hur svårt det var för henne att se på sin familj, sina underbara barn. Och i sitt inre se den tomma plats där ett barn saknades. Om det här barnet tillämpar försoningen, lär de sig att de här erfarenheterna och smärtan som de bär med sig från dem kan försvinna. Ingen smärta vara för evigt. Det är inte lätt. Men det var aldrig meningen att livet skulle vara lätt eller rättvist. Omvändelse och det varaktiga hopp som förlåtelsen för med sig är alltid värt alla ansträngningar. Ett annat ungt barn berättade tårfyllt att de just besökt en läkare som berättade att de inte kunde få egna barn. Och de var förkrossade över den nyheten. De förvånades när jag sa till dem att de var faktiskt rätt lyckligt lottade. De undrade, hur kunde jag säga något sånt? Jag berättade för dem att deras tillstånd var långt mycket bättre än andra pars som kunde få barn men förkastade och självvisst undvikit det ansvaret. Andra förblir ogifta och därför barnlösa. En del, på grund av omständigheter bortom deras kontroll, fostrar barn som ensamstående mor eller far. Det är ett temporärt tillstånd. I evighetens tidsram, men inte alltid under jordelivet, så uppföljs all rättfärdig längtan. Om vi i det här livet sätter vårt hopp endast i Kristus, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Det yttersta syftet med all aktivitet i kyrkan är att en man och en kvinna och deras barn ska vara lyckliga i hemmet, skyddade genom evangeliets principer och lagar, tryggt beseglade i det eviga prästarmets förbund. Män och hustrur måste veta att deras främsta kallelse, som de aldrig blir avlösta ifrån, är att ta hand om varandra och sina barn. En av föräldraskapets största upptäckter är att vi lär oss mycket mer om det som verkligen betyder något av våra barn än vad vi någonsin lärde av våra föräldrar. Vi förstår i sanning i Jesajas profetia att ett litet barn ska leda dem. I Jerusalem kallade Jesus till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. De som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty himmelriket tillhör sådana. Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. Vi läser i Mormons bok om när Jesus Kristus besökte den nya världen. Han helade och välsignade folket och bad dem föra sina små barn fram till honom. Nefi skrev: De hämtade sina små barn och satte dem på marken runt omkring honom, och Jesus stod mitt ibland dem. Och mängden lämnade plats till dess alla hade förts fram till honom. Sedan bad han folket att knäfalla. Med barnen omkring sig knäföll frälsaren och bad till vår fader i himlen. Efter bönen grät han. Och han tog deras små barn, ett efter ett, och välsignade dem och bad till fadern för dem. Och när han hade gjort detta grät han på nytt. Jag förstår känslorna frälsaren hade för barnen. Vi kan lära oss så mycket om vi följer hans exempel att sträva efter att be för, välsigna och undervisa de små. Jag är nummer 10 i en familj med 11 barn. Så vitt jag vet så blev varken far eller mor kallade till ett betydande ämbete i kyrkan. Våra föräldrar verkade trofast till sina allra viktigaste kallelse som föräldrar. Far ledde vårt hem i rättfärdighet, aldrig med ilska eller rädsla. Och fars kraftfulla exempel förstärktes av mors ömma råd. Evangeliet hade ett mäktigt inflytande på oss alla i familjen Packer och på nästa generation och nästa, så långt vi kan se. Jag hoppas att jag är en lika god man som min far. Innan jag hör min himmelska fader säga orden: Bra, du gode och trogne tjänare, så vill jag höra dem från min jordiska far. Jag har många gånger undrat över varför jag skulle kallas som apostel och sen som president för de 12 korum. När jag kommer från ett hem där man skulle kunna säga att fadern var mindre aktiv. Jag är inte den enda bland de 12 som kan beskrivas på det sättet. Till slut har jag insett och förstått att det kanske var just på grund av den omständigheten som jag kallades. Och jag förstod varför vi, i allt vi gör i kyrkan som ledare, måste se till att föräldrar och barn har tid att vara tillsammans som familj. Prästarumsledare måste vara aktsamma så att kyrkan är familjevänlig. Det finns mycket man kan säga om att leva efter Jesu Kristi evangelium som inte kan mätas i antal eller uppteckningar över närvaro. Vi är aktivt engagerade med byggnader, budgeter, program och processer. Och i allt det här kan man tappa bort själva andan i Jesu Kristi evangelium. Allt för ofta kommer folk fram till mig och säger: President Packer, skulle det inte vara bra om... Och jag avbryter dem oftast och säger nej, eftersom jag gissar att det de vill säga har att göra med en ny aktivitet eller ett nytt program som skulle kräva mer tid och pengar av familjer. Familjetid är helig och bör skyddas och respekteras. Vi uppmanar våra medlemmar att visa hängivenhet till sin familj. När vi var nygifta så bestämde jag och min hustru oss för att vi skulle ta emot barnen som kom till oss med det ansvar som tillhör deras födelse och uppväxt. Med tiden så har de skaffat egna familjer. Två gånger i vårt äktenskap har en liten pojke föds och doktorn har sagt till oss: jag tror inte att ni får behålla det här. Båda gångerna så svarade vi med att vi skulle ge våra liv om det betydde att vår son fick leva. Och när vi kände det här så insåg vi att vår himmelske fader kände samma hängivenhet mot oss. Vilken fängslande tanke. Nu när vi i solnedgången av vårt liv förstår och vet, syster Packer och jag, att familjen kan vara för evigt. När vi lyder buden och lever evangeliet fullt ut, skyddas vi och välsignas. Vi har barn och barnbarn och även barnbarns barn. Och det är vår bön att var och en i vår växande familj ska känna samma hängivenhet till de här dyrbara små. Fäder och mödrar, nästa gång ni håller ett nyfött barn i famnen, kan ni få en inre vision av livets gåtor och syften. Och ni kan då förstå bättre varför kyrkan är som den är och varför familjen är den grundläggande enheten i tid och i all evighet. Jag vittnar om att Jesu Kristi evangelium är sant. Och återlösningsplanen, som har kallats lyxalighetsplanen, är en plan för familjer och är till för att välsigna familjer i kyrkan. Och det är Faderns mening med planen och livet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Allt eftersom åren går blir många detaljer i mitt liv allt mer dunkla, men några minnen som förblir tydliga är vart och ett av våra barns födelse. Himlen tycktes så nära, och om jag försöker kan jag nästan känna samma vördnad och förundran som jag upplevde varje gång ett av dessa dyrbara små barn lades i min famn. Våra barn är en Herrens gåva. Han känner och älskar vart och ett med fullkomlig kärlek. Vilket heligt ansvar vår himmelske fader lägger på oss som föräldrar och hans medarbetare i att hjälpa hans utvalda andar bli det han vet att de kan bli. Denna gudomliga förmån att få fostra våra barn är ett mycket större ansvar än vad vi kan klara av på egen hand utan Herrens hjälp. Han vet precis vad våra barn behöver veta, vad de behöver göra och vad de behöver bli för att komma tillbaka till hans närhet. Han ger mödrar och fäder noggrann undervisning och vägledning genom skrifterna, sina profeter och den heliga anden. I en nutida uppenbarelse genom profeten Joseph Smith uppmanar Herren föräldrar att undervisa sina barn så att de förstår läran om omvändelse, tro på Kristus, dopet och den heliga andens gåva. Lägg märke till att Herren inte bara säger att vi ska undervisa om läran. Hans uppmaning är att lära våra barn att förstå läran. I Psaltaren läser vi: ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Att lära våra barn förstå är mer än att bara förmedla information. Det är att hjälpa våra barn att få in läran i hjärtat på ett sätt som gör att den blir en del av dem själva och återspeglar sig i deras inställning och uppträdande under hela livet. Nefi lärde att den heliga andens uppgift är att överföra sanningen till människobarnens hjärtan. Vår roll som föräldrar är att göra allt vi kan för att skapa en atmosfär där våra barn kan känna andens inflytande och sedan hjälpa dem förstå vad det är de känner. Det påminner mig om ett telefonsamtal som jag fick för flera år sedan från vår dotter Michelle. Med rörelse i rösten sa hon: mamma, jag har just fått uppleva något fantastiskt med Ashley. Ashley är hennes dotter som då var 5 år gammal. Michelle beskrev morgonen som en ständigt käbbel mellan Ashley och 3-åriga Andrew. En ville inte dela med sig och den andra slogs. Efter att ha hjälpt dem klara ut det hela gick Michelle för att se till det minsta barnet. Snart kom Ashley springande, arg för att Andrew inte delade med sig. Michelle påminde Ashley om det beslut de hade fattat på hemaftonen om att vara snällare mot varandra. Hon frågade Ashley om hon ville be om hjälp från vår himmelske fader, men Ashley som fortfarande var arg sa nej. När jag frågade om hon trodde att vår himmelske fader skulle besvara hennes bön sa Ashley att hon visste inte. Hennes mor bad henne försöka och tog milt hennes händer och knäböjde med henne. Michelle föreslog att Ashley kunde be vår himmelske fader att hjälpa Andrew att dela med sig och hjälpa henne att vara snäll. Tanken på att vår himmelske fader skulle hjälpa hennes lillebror att dela med sig måste ha väckt Ashleys intresse och hon började be. Först bad hon vår himmelske fader hjälpa Andrew att dela med sig. När hon bad honom hjälpa henne att vara snäll började hon gråta. Ashley avslutade sin bön och begravde huvudet mot sin mors axel. Michelle höll om henne och frågade varför hon grät. Ashley sa att hon inte visste. Hennes mor sa, jag tror jag vet varför du gråter. Känns det bra inom dig? Ashley nickade och hennes mor fortsatte. Det är anden som hjälper dig att känna så här. Det är vår himmelske faders sätt att tala om för dig att han älskar dig och vill hjälpa dig. Hon frågade Ashley om hon trodde på det, om hon trodde att vår himmelske fader skulle kunna hjälpa henne. Med tårar i sina små ögon sa Ashley att det gjorde hon. Det bästa sättet att lära våra barn att förstå en lära är ibland att undervisa dem i samband med vad de just i det ögonblicket upplever. De här ögonblicken är spontana och oplanerade och ingår i familjens normala vardag. De kommer och går så snabbt så vi behöver vara på alerten och känna igen ett undervisningstillfälle när våra barn kommer till oss med en fråga eller något som oroar dem, när de har problem med att komma överens med syskon eller vänner, när de behöver behärska sin ilska, när de begår misstag eller när de behöver fatta ett beslut. Om vi är redo och låter anden leda oss i sådana situationer blir våra barn undervisade med större verkan och förståelse. Lika viktigt är de undervisningstillfällen som kommer när vi eftertänksamt planerar regelbundna tillfällen som bön och skriftstudier i familjen, hemmaftnar och andra aktiviteter i familjen. Vid varje undervisningstillfälle lär och förstår vi bäst i en atmosfär av värme och kärlek och där anden är närvarande. Omkring 2 månader innan varje barn fyllde år brukade en far avsätta tid varje vecka till att förbereda dem för dopet. Hans dotter sa att när det var hennes tur gav han henne en dagbok och de satt tillsammans, bara de två, och berättade för varandra vad de kände för evangeliets principer. De fick henne att rita ett visuellt hjälpmedel under samtalets gång. Det visade förut tillvaron det här jordlivet och varje steg hon behövde ta för att kunna återvända och bo hos vår himmelske fader. Han bar sitt vittnesbörd om varje steg i frälsningsplanen efterhand som han undervisade henne. När hans dotter som vuxen mindes tillfället sa hon, jag glömmer aldrig den kärlek jag kände från min pappa när han tog sig tid med mig. Jag tror att detta var en stor anledning till att jag hade ett vittnesbörd om evangeliet när jag döptes. Att undervisa så att mottagaren förstår kräver beslutsamhet och ständigt arbete. Det kräver att vi undervisar genom ord och exempel och särskilt genom att vi hjälper våra barn att leva som de lärt sig. President Harold Billy sa, när man inte ser en evangelieprincip i handling är det mycket svårare att tro på den. Jag lärde mig be genom att knäböja tillsammans med min familj i bön. Jag lärde mig bönens språk när jag hörde mina föräldrar be och när de hjälpte mig be mina första böner. Jag lärde mig att jag kunde tala till min himmelske fader och be om vägledning. Varje morgon utan undantag samlade mor och far oss runt köksbordet före frukost och vi knäböjde i familjebön. Vi bad före varje måltid. På kvällen innan vi gick och la oss knäböjde vi i vardagsrummet och avslutade dagen med familjebön. Även om det var mycket som jag inte förstod i fråga om bön som barn blev det en sån del av mitt liv att jag stannade kvar hos mig. Jag lär mig fortfarande om min förståelse för bönens kraft fortsätter att växa. Elder Jeffrey R. Holland har sagt: vi förstår alla att framgången med att sprida evangeliets budskap är beroende av att det undervisas och förstås och sedan efterlevs på ett sådant sätt att dess löfte om lycka och frälsning kan förverkligas. Att lära sig helt förstå evangeliets lära är en livslång process som kommer rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. När barn lär och sedan handlar efter det de lärt sig, ökar deras insikt, vilket leder till att de lär sig mer, agerar mer och får en ännu större och mer bestående insikt. Vi kan veta att våra barn börjar förstå läran när vi ser den uppenbaras i deras inställning och handlingar utan yttre hot eller belöningar. När våra barn lär sig förstå evangeliets principer blir de mer självständiga och ansvarstagande. De blir en del av lösningen på våra familjeutmaningar och bidrar positivt till stämningen i hemmet och till vår familjs framgång. Vi lär våra barn att förstå när vi drar nytta av varje undervisningstillfälle, inbjuder anden, är föredömen och hjälper dem leva efter det de lär sig. När vi ser in i ett litet barns ögon påminns vi om sången: jag är Guds lilla barn och när jag bor på jord och innan tiden flyr förbi, lär mig förstå hans ord. Led mig, stöd mig, gå bredvid mig så att jag en dag återvända kan till Gud om jag har lytt hans lag. Må vi göra så i Jesu Kristi namn. Amen.
I love the gospel of Jesus Christ and
jag älskar Jesu Kristi evangelium och Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Ibland använder vi begreppen evangelium och kyrkan som synonymer, men det är inte samma sak. Det är däremot i högsta grad sammanlänkande och vi behöver båda. Evangeliet är Guds underbara plan som ger oss, hans barn, möjlighet att få allt som Fadern har. Det kallas för evigt liv och beskrivs som den största av alla gåvor. En central del av planen är vår jordiska tillvaro, en tid att utveckla tro till omvändelse och till att förlika oss med Gud. Eftersom våra jordiska svagheter skulle göra det här livet mycket svårt, då det måste finnas en motsats till allting och vi inte själva kan rena oss från våra synder, behöver vi en frälsare. När Elohim, den evige guden och våra andars fader, la fram sin frälsningsplan fanns det en bland oss som sa: här är jag, sänd mig. Hans namn var Jehova. Född av en himmelsk fader, både andligen och fysiskt, ägde han allmakten att övervinna världen. Född av en jordisk mor underkastades han jordelivets smärta och lidande. Den store Jehova kallades också för Jesus och fick dessutom titeln Kristus, vilken betyder Messias eller den smorde. Hans viktigaste gärning var försoningen, var Kristus Jesus steg ned under allt, vilket gjorde det möjligt för honom att betala en försonande lösen för var och en av oss. Kyrkan upprättades av Jesus Kristus under hans jordiska verksamhet, uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. I denna tidernas fullhetsutdelning återställde Herren det som en gång fanns. Han gav specifika instruktioner till profeten Joseph Smith: jag ska upprätta en församling genom din hand. Jesus Kristus var och är sin kyrkas överhuvud. Han representeras på jorden av profeter med apostolisk myndighet. Detta är en storslagen kyrka. Dess organisation, effektivitet och idel godhet respekteras av alla som uppriktigt söker att förstå den. Kyrkan har program för barn, ungdomar, män och kvinnor. Den har över 18 000 vackra möteshus. Majestätiska tempel, idag 136 stycken, finns världen över och 30 till håller på att byggas eller har tillkännagivits. Det finns en här av över 56 000 heltidsmissionärer, både unga och inte så gamla unga, som verkar i 150 länder. Kyrkans världsomfattande humanitära arbete är ett fantastiskt bevis på våra medlemmars generositet. Vårt välfärdsprogram tar hand om våra medlemmar och verkar för ett oberoende utan like bland andra organisationer. I den här kyrkan finns osjälviska lekmannaledare och en gemenskap bland de heliga som är villiga att tjäna varandra på ett enastående sätt. Det finns inget som liknar den här kyrkan i hela världen. När jag föddes bodde min familj i en liten stuga som låg inom egendomen för ett av kyrkans stora och historiska möteshus, Honolulu Tabernacle. Jag ber idag om ursäkt till mina kära vänner i det presiderande biskopsrådet som tillser kyrkans fastigheter för att jag som ung klättrade över, under och igenom varje tum av den egendomen, från botten av den vattenfyllda spegeldammen till botten av insidan av den imponerande belysta spiran. Vi till och med svingade oss som Tarzan på de långa rankorna som hängde från de stora banyanträden. Kyrkan betydde allt för oss. Vi gick till många möten, fler än vi har idag. Vi gick till primär på torsdags eftermiddagar. Hjälpföreningens möten hölls på tisdagsmorgnar. Veckoträffarna för ungdomarna var på onsdagskvällarna. Lördagar var det församlingsaktiviteter. Söndagar gick män och unga män till prästadömens möte på morgonen. Mitt på dagen gick vi till söndagsskolan. Sedan återvände vi på kvällen för sakramentsmötet. Vi kom och vi gick och vi deltog i möten och det verkade som om vår tid fylldes med kyrkans aktiviteter hela söndagen och under veckans flesta andra dagar. Jag älskade kyrkan, men det var som pojke som jag insåg för första gången att det finns någonting mer. När jag var 5 år gammal hölls en stor konferens i tabernaklet. Vi gick längs vår väg och över en liten bro som ledde till det ståtliga möteshuset och satt ungefär på den 10:e raden i det stora kapellet. Den som presiderade och talade vid mötet var David O. McKay, kyrkans president. Jag minns inte vad han sa, men jag minns tydligt vad jag såg och vad jag kände. President McKay var klädd i en gräddfärgad kostym och han såg ut som en kung i sitt vågiga vita hår. Enligt ötraditionen bar han en tjock lej av nejlikor. När han talade kände jag något intensivt och mycket personligt. Jag förstod senare att det jag kände var den helige andens inflytande. Vi sjöng avslutningssalmen. Vem kämpar på Herrens kamp? Vem? Nu visar det mod, med mod. Ej rädsla fyll vår själ. Vem kämpar Herrens kamp? Vem? Orden sjöngs av omkring 2000 människor. Men det kändes som om frågan ställdes till mig personligen. Och jag ville ställa mig upp och säga, jag gör det. Några tror att om man är aktiv i kyrkan så har man nått det slutliga målet. Det är farligt att tänka så. Man kan vara aktiv i kyrkan och vara mindre aktiv i evangeliet. Låt mig betona det. Aktivitet i kyrkan är ett mycket önskvärt mål, men det är inte tillräckligt. Aktivitet i kyrkan är en yttre indikation på vår andliga önskan. Om vi deltar i våra möten, tar emot och utför ansvar inom kyrkan och tjänar andra så syns det offentligt. Det som hör evangeliet till är däremot mindre synligt och svårare att mäta. Men det är av större evig betydelse. Ta till exempel vår tro. Hur mycket tro har vi? Hur mycket omvänder vi oss? Vilken betydelse har förrättningarna i våra liv? Hur inriktade är vi på att hålla våra förbund? Jag upprepar, vi behöver evangeliet och kyrkan. Faktum är att kyrkans syfte är att hjälpa oss leva efter evangeliet. Vi undrar ofta, hur kan någon vara fullständigt aktiv i kyrkan som ungdom, men inte vara det när de blir äldre? Hur kan en vuxen som kom regelbundet och verkade i kyrkan plötsligt sluta komma? Hur kan en person som blev besviken på en ledare eller annan medlem låta det komma emellan dem och kyrkan? Kanske beror det på att de inte var tillräckligt omvända till evangeliet, till det som hör evigheten till. Jag föreslår tre grundläggande sätt som evangeliet kan vara vår grund på. För det första, fördjupa din insikt av gudomen. Vi måste ha en aldrig sviktande kunskap om och kärlek till de tre medlemmarna i gudomen. Vi måste med eftertanke be till Fadern i Sonens namn och söka vägledning från den helige Anden. Vi måste tillsammans med ständiga studier och ödmjuk begrundan fortsätta att bygga en orubblig tro på Jesus Kristus. Hur kan en människa känna den mästare som är en främling för henne och är långt borta från hennes hjärtas tankar och avsikter? För andra, inrikta dig på förrättningar och förbund. Om du ännu inte tagit emot några av de nödvändiga förrättningarna, förbered dig innerligt på att ta emot var och en av dem. Sedan behöver vi etablera disciplin så att vi trofast följer våra förbund och till fullo nyttjar sakramentets gåva varje vecka. Många av oss förändras inte av dess renande kraft på grund av vår brist på vördnad för denna heliga förrättning. För det tredje, förena evangeliet med kyrkan. När vi koncentrerar oss på evangeliet så blir kyrkan en större och inte mindre välsignelse i vårt liv. När vi kommer till varje möte förberedda att söka lärdom, ja, genom studier och även genom tro, så är den helige anden vår lärare. Om vi kommer för att bli underhållna blir vi ofta besvikna. President Spencer W. Kimball fick frågan, vad gör du om du är med på ett tråkigt sakramentsmöte? Han svarade, det vet jag inte. Det har aldrig hänt. Vi bör söka efter det som skedde efter att Herren besökte folket i den nya världen och upprättade sin kyrka. Skrifterna lyder, och det hände sig att de, Jesu lärjungar, på detta sätt gick ut bland allt Nefis folk och predikade Kristi evangelium för alla människor i hela landet. Och dessa omvändes till Herren och upptogs i Kristi kyrka, och på så sätt blev människorna i detta släktled välsignade enligt Jesu ord. Herren vill att medlemmarna i hans kyrka ska vara fullständigt omvända till hans evangelium. Det är det enda säkra sättet att njuta av andlig säkerhet idag och evig lycka. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing How Far.
Kör och församling sjunger nu tillsammans. En grundval blev lagd. Efter sången talar Esther Kulliker i de 70 till oss. Efter honom talar Esther Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas forum. Sedan sjunger kören Love is spoken here.
This is the 182nd annual general conference of the.
Detta är den 182:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
I love being with the full-time missionaries.
Jag älskar att vara tillsammans med heltidsmissionärerna. De är fyllda av tro, hopp och äkta kärlek. Deras missionärstid är som ett miniliv, komprimerat till 1,5 till 2 år. De kommer som andliga spädbarn, hungriga efter att lära sig. Och de går ut efteråt som vuxna, redo att övervinna varje svårighet som de ställs inför. Jag älskar också våra äldre missionärer som har ett sånt tålamod, vishet, ett sånt lugn och en sån tillförsikt. Deras gåva till de unga och energiska omgivningen är stadga och kärlek. Tillsammans är de en outtröttlig kraft i godas tjänst. Något som djupt påverkar deras eget liv och de som de berör med sitt tjänande. Nyligen så lyssnade jag på två av de här fantastiska unga missionärerna som utvärderade sina upplevelser och sitt arbete. De gick igenom personerna som de har kontaktat den dagen. Några av dem hade varit mer mottagliga än andra. Och de frågade sig, hur hjälper vi var och en av de här att få en önskan att vilja veta mer om vår himmelska fader? Hur kan vi hjälpa dem att känna anden? Hur kan vi hjälpa dem att förstå att vi älskar dem? Och för min inre syn så såg jag de här två unga männen 3 eller 4 år efter de hade återvänt från missionärsfältet. Jag föreställde mig att de har funnit en evig livskamrat och tjänade i ett äldstekorum eller undervisade en grupp unga män. Men istället för att tänka på sina undersökare ställde de nu samma frågor om sina korummedlemmar eller de unga männen som de hade fått i uppdrag att stödja och hjälpa. Jag såg hur de kunde använda sina missionsupplevelser livet ut som mönster för hur de skulle hjälpa och stödja andra. När den här armén av rättfärdiga lärjungar återvänder från missionsfältet runt om i världen så får de en nyckelroll i arbetet med att upprätta kyrkan. Vi tackar er, ni trofasta missionärer. Profeten Lehi i Mormons bok kanske funderade över samma frågor som de här missionärerna när han hörde sina söners reaktion på befallningen som han hade fått och synen som han hade sett. Och så knotade Laman och Lemuel, som var de äldsta, över sin far. Och de knotade eftersom de inte förstod den Guds handlingssätt som hade skapat dem. Kanske har vi alla känt den frustration som Lehi kände över sina två äldste söner. När vi står inför ett barn på avvägar, en undersökare som inte kan bestämma sig eller en ointresserad blivande äldste, då ömmar våra hjärtan, precis som Lehis, och vi frågar oss, hur kan jag hjälpa dem att känna anden så att de inte distraheras av allt det världsliga? Jag tänker särskilt på två skriftställen som kan hjälpa oss att ta oss förbi de här distraktionerna och känna kraften i hans kärlek. Nefi ger oss en nyckel till kunskapens dörr genom sin upplevelse. Jag, Nefi, hade stor önskan att känna till Guds hemligheter. Därför ropade jag till Herren och se, han besökte mig och uppmjukade mitt hjärta så att jag trodde alla de ord som hade talats om min far. Därför gjorde jag inte uppror mot honom så som mina bröder. Genom att väcka den här önskan hos oss att veta får vi en andlig förmåga att höra himlens röst. Det är varje missionärs, förälders, lärares, ledare och medlems strävan och ansvar att väcka och bygga upp den här önskan. Och när vi känner den vakna i vårt hjärta, då börjar vi bli redo att dra nytta av det som sägs i det andra skriftstället som jag vill nämna. I juni 1831, i samband med att kyrkans tidiga ledare gavs uppdrag, så fick Joseph Smith veta att Satan är lös i landet och att han går ut och bedrar nationerna. Och för att bekämpa det här distraherande inflytandet sa Herren att han skulle ge oss ett mönster för allt så att vi inte blir bedragna. Mönster, mallar, förebilder, steg eller banor som vi följer för att det vi gör ska stämma överens med Guds avsikter. Om vi följer dem så blir vi ödmjuka och kan hålla oss vakna och kan skilja mellan den heliga andens röst och röster som distraherar och leder oss bort. Sedan säger Herren, den som skälver under min kraft ska göra stark och ska bära lovprisningens och visdomens frukter enligt de uppenbarelser och sanningar som jag har givit er. Ödmjuka böner som söpsänds med ärligt uppsåt ger den helige anden möjlighet att röra vid våra hjärtan och hjälper oss att minnas vad vi visste innan vi föddes till den här jordiska existensen. När vi bättre förstår vår himmelske faders plan för oss börjar vi inse vårt ansvar att hjälpa andra att få kunskap om och förstå hans plan. Nära förknippat med det här, att hjälpa andra att minnas, är hur vi själva lever efter och tillämpar evangeliet i vårt eget liv. När vi lever efter evangeliet, efter det mönster som Jesus Kristus undervisar om, ökar vår förmåga att hjälpa andra. Följande händelse är ett exempel på hur den här principen fungerar. Två unga missionärer knackade på en dörr i hopp om att finna någon som ville ta emot deras budskap. Dörren öppnades och en ganska storväxt man kom ut och sa, inte helt vänligt, sa jag inte att ni inte skulle knacka på hos mig en gång till? Jag varnade er och sa, om ni någonsin kom tillbaka så skulle det inte bli roligt för er. Låt mig vara i fred. Han stängde snabbt dörren. När äldsterna gick därifrån så la den äldre och erfarna missionären armen om den yngre missionärens axlar för att trösta och uppmuntra honom. Och utan att de visste om det så iakttog mannen dem genom fönstret för att vara säker på att de hade begripit. Han trodde att de skulle skratta och göra sig lustiga över hans bryska bemötande, men när han såg hur vänliga missionärerna var mot varandra så veknade hans hjärta omedelbart. Han öppnade dörren igen och bad missionärerna komma tillbaka och lämna sitt budskap. Det är när vi underordnar oss hans vilja och lever efter hans mönster som vi känner hans ande. Frälsaren sa, om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Principen att ha kärlek till varandra och utveckla förmågan att alltid sätta Kristus i centrum i tanke, ord och handling är väsentlig om vi ska kunna bli Kristi lärjungar och undervisa om hans evangelium. Genom att väcka den här önskan blir vi redo att söka efter de utlovade mönstren. Och vårt sökande leder oss till Kristi lära, den lära som frälsaren och hans profeter undervisar om. Ett av mönstren i den här läran är att hålla ut intill änden. Och välsignad är det som på den dagen söker frambringa mitt Sion. Till det ska ha den helige andens gåva och kraft. Och om du håller ut intill änden ska du upphöjas på den yttersta dagen och ska bli frälsta i Lammets eviga rike. Vilket är det bästa sättet genom vilket vi kan ha den helige andens gåva och kraft? Det är den kraft vi får genom att vara trofasta lärjungar till Jesus Kristus. Det är vår kärlek till honom och våra medmänniskor. Tack vare hans kärlek ger uppståndelsen välsignelse till alla. Ett nytt bud ger er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska ni också ni älska varandra. President Hinckley lärde oss att vi ska älska Herren inte bara ett råd, det är inte bara en välgångsönskan, det är en befallning. Kärleken till Gud är roten till all dygd, all godhet, all karaktärstyrka, all plikttrohet att göra rätt. I faderns plan utformades mönstret för familjens organisation för att hjälpa oss att lära, tillämpa och förstå kärlekens kraft. Den dag vi bildade familj åkte min älskade Ann och jag till templet och ingick i äktenskapsförbundet. Hur djupt jag än trodde att jag älskade henne den dagen så hade jag bara börjat att få en vision av kärleken. För varje barn och barnbarn som har kommit in i våra liv så har vår kärlek vidgats till att älska var och en av dem lika mycket, helt och hållet. Det verkar inte finnas någon gräns för kärlekens förmåga att vidgas. Vår himmelska faders kärlek är som en himmelsk tyngdkraft, dragningskraft. När vi avlägsnar det som dras till världen och använder vår handlingsfrihet för att söka honom så öppnar vi våra hjärtan för en celestial kraft som drar oss till honom. Nefi beskrev dess inflytande och sa, Mitt kött var nära att förtäras. Och denna kärlekens kraft fick allmän att sjunga sången om den återlösande kärleken. Den påverkade mormon så kraftfullt att han rådde oss att be av allt vårt hjärta så att vi må vara fyllda av denna kärlek. Både forntida och nutida skrifter är fyllda påminnelser om vår himmelska faders eviga kärlek till sina barn. Jag litar helt på att vår himmelska faders armar alltid är utsträckta. Att han alltid är villig att omfamna var och en av oss med sin stilla, genomträngande röst. Säga, jag älskar dig. Tack vare det här familjemönstret som skapades i himlen förstår vi bättre hur vår himmelska fader älskar var och en av oss lika mycket och helt och fullt. Jag vittnar om att det här är sant. Gud känner och älskar oss. Han har gett oss en vision av sin helgedom och har kallat profeter och apostlar att undervisa om de principer och mönster som för oss tillbaka till honom. När vi strävar efter att väcka en önskan att få veta hos oss själva och hos andra och när vi följer de mönster vi upptäcker så kommer vi att få närmare honom. Och jag vittnar om att Jesus är Guds son, vårt mönster och vår älskade återlösare. Och det säger jag i Jesu Kristi namn. Amen.
The atoning sacrifice of Jesus Christ.
Jesu Kristi försoningsoffer har kallats den största och högsta av alla händelser från skapelsens gryning till evigheters ändlösa tidsåldrar. Det offret är kärnan i alla profeternas budskap. Det förebådades av det djuroffer som föreskrevs av Moses lag. En profet förkunnade att deras hela innebörd pekade på det stora och sista offer, Guds son, ja, oändligt och evigt. Jesus Kristus utstod ett ofattbart lidande då han gav sig själv som offer för alla synder. Det offret erbjöd det yttersta goda, det rena och felfria lammet, mot det yttersta onda, hela världens synder. Med Eliza R. Snows minnesvärda ord, en syndfri offergärd han villigt korsets börda bar, att frälsa fallen värld. Det offret, Jesu Kristi försoning, är det centrala i frälsningsplanen. Jesu Kristi ofattbara lidande avslutade offer genom blodutgjutelse, men avslutade inte offrets betydelse i evangeliets plan. Vår frälsare begär att vi ska frambära offer, men det offer han nu befaller är att vi som offer till honom frambär ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Han befaller också oss att älska alla och tjäna varandra. Att offra i liten skala något av det han offrade genom att vi själva uppoffrar av vår egen tid och våra själviska begär. I en inspirerad psalm sjunger vi, offer och lydnad välsignelse skänker. Jag ska tala om de jordiska offer som vår frälsare ber oss ge. Det här innefattar inte de uppoffringar vi är tvingade att göra eller handlingar som kan motiveras av personliga fördelar istället för tjänande och offer. Kristenhetens historia innebär uppoffringar och bland också det yttersta offret. Under den första tiden dog tusentals kristna martyrdöder under det romerska väldet för sin tro på Jesus Kristus. Under senare århundraden då kristenheten delades i olika läger var det vissa grupper som förföljde och till och med dödade medlemmar av andra grupper. Kristna som dödas av andra kristna är den kristna trons mest tragiska martyrer. Många kristna har frivilligt gjort uppoffringar, motiverade av sin tro på Kristus och önskan att tjäna honom. Vissa har valt att ägna hela sitt vuxna liv åt att tjäna mästaren. I denna ädla grupp finns religiösa ordnar inom den katolska kyrkan och de som tjänat hela sitt liv som kristna missionärer inom olika protestantiska kyrkor. Deras föredöme är uppfordrande och inspirerande, men de flesta kristet troende varken förväntas eller har möjlighet att ägna hela sitt liv i religionens tjänst. För de flesta av Kristi efterföljare består våra uppoffringar av det vi kan göra från dag till dag i vårt eget liv. I det sammanhanget vet jag ingen grupp vars medlemmar gör större uppoffringar än sista dagars heliga. Deras uppoffringar, era uppoffringar, mina bröder och systrar, kontrasterar skarpt mot det vanliga världsliga sökandet efter personlig tillfredsställelse. Mitt första exempel är våra mormonpionjärer. Deras heroiska uppoffrande av liv, släktband, hem och bekvämlighet finns i grunden av det återställda evangeliet. Sarah Rich talade om det som motiverade de här pionjärerna när hon beskriver hur hennes make Charles kallades ut på mission. Detta var sannoliken en prövning för såväl mig som min make, men plikten kallade oss att skiljas åt en tid, och vetskapen att vi lydde Herrens vilja fick oss att uppoffra våra egna känslor för att hjälpa till att grunda verket, att hjälpa till att bygga upp Guds rike på jorden. Idag är den påtagligaste styrkan i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga dess medlemmars osjälviska tjänande och uppoffringar. Inför invigningen av ett av våra tempel frågade en kristen präst, president Gordon B. Hinckley, varför det inte finns någon bild av ett kors som är den vanligaste symbolen för kristen tro. President Hinckley svarade att symbolen för vår kristna tro är våra medlemmars liv. Ja, ett liv av tjänande och uppoffringar är det bästa uttrycket för vårt beslut att tjäna mästaren och vår nästa. Vi har inget professionellt utbildat och avlönat prästerskap i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Därför måste de lekmän som kallas att leda och verka i våra församlingar bära hela bördan av kyrkans många möten, program och aktiviteter. Detta sker i över 14 000 församlingar bara i Förenta staterna och Kanada. Vi är naturligtvis inte ensamma om att låta lekmän i våra församlingar verka som lärare och lekmannaledare. Men mängden tid som doneras av våra medlemmar för att utbilda och betjäna varandra är unikt till sin omfattning. Vår verksamhet, där vi låter varje familj i församlingarna få besök av hemlärare varje månad och varje vuxen kvinna besökas av hjälpföreningsbesökslärare varje månad, är ett exempel på detta. Vi känner inte till något jämförbart tjänande i någon organisation i världen. Det bäst kända exemplet på unikt kyrkligt tjänande och uppoffring är våra missionärers arbete. Idag är det över 50 000 unga män och kvinnor samt över 5 000 äldre män och kvinnor. De ägnar från 6 månader till 2 år av sitt liv åt att undervisa om Jesu Kristi evangelium och ge humanitär hjälp i omkring 165 länder i hela världen. Deras arbete kräver uppoffringar, däribland i år som de ger åt Herrens verk, och dessutom de uppoffringar som krävs för att försörja sig under den tiden. De som stannar hemma, föräldrar och andra familjemedlemmar, uppoffrar också genom att stödja och betjäna de missionärer som de sänder ut. En ung brasiliansk medlem till exempel kallades som missionär fastän han arbetade för att försörja sina bröder och systrar sedan hans far och mor dött. En generalauktoritet beskrev de här barnens samråd När de mindes att deras avlidna föräldrar hade lärt dem att alltid vara beredda att tjäna Herren. Den unge mannen tackade ja till missionskallelsen och en 16-årig bror tog över ansvaret att arbeta för att försörja familjen. De flesta av oss känner till många andra exempel på uppoffringar för att bli missionär eller försörja en missionär. Vi känner inte till något annat frivilligt tjänande och offer som liknar detta i någon organisation i världen. Vi får ofta frågan, hur övertalar ni era ungdomar och era äldre att lämna skolan eller livet som pensionär för att göra sådana uppoffringar? Jag har hört många ge den här förklaringen. När jag vet vad min frälsare gjort för mig, hans nåd till att lida för mina synder och övervinna döden så att jag kan leva igen, då känner jag det som en förmån att göra den lilla uppoffring man ber mig om i hans tjänst. Jag vill dela med mig av den insikt han gett mig. Hur övertalar vi sådana Kristi efterföljare att tjäna? Som en profet förklarade, vi bara ber dem. Andra uppoffringar i samband med missionärsarbete är deras uppoffringar som tar emot undervisning från missionärer och blir medlemmar i kyrkan. För många nyomvända är uppoffringarna betydande. Man kan förlora vänner och umgänge med släktingar. För många år sedan hörde vi på en konferens om en ung man som fann det återställda evangeliet medan han studerade i Förenta Staterna. När han skulle återvända till sitt hemland frågade president Gordon B. Hinckley honom vad som skulle hända när han kom hem som kristen. Min familj blir besviken, svarade den unge mannen. De kanske stöter bort mig och betraktar mig som död. Vad min framtid och min karriär beträffar kan alla möjligheter vara stängda för mig. Är du villig att betala ett så högt pris för evangeliet, frågade president Hinckley. Med tårar i ögonen svarade den unge mannen, det är sant, eller hur? När han fick ett jakande svar sa han, har då något annat någon betydelse? Det är andan av offer hos våra medlemmar. Andra exempel på tjänande och offer ses i trofasta medlemmars liv som tjänar i våra tempel. Tempeltjänsten är unik för sista dagars heliga. Men betydelsen av sådana uppoffringar borde vara begripliga för alla kristna. Sista dagars heliga har ingen tradition av klosterliv. Men vi kan ändå förstå och hedra deras uppoffringar. Vilkas kristna tro motiverar dem att ägna sitt liv åt sådan religiös verksamhet? Vid konferensen för bara ett år sedan berättade president Thomas S. Monson om ett exempel på uppoffringar i samband med tempeltjänst. En trofast far, en medlem på en avlägsen ö i Stilla havet, utförde vårt hårt fysiskt arbete 6 år för att tjäna ihop pengar som behövdes för att ta sin hustru och 10 barn till templet i Nya Zeeland för vigsel och besegling för tid och evighet. President Monson förklarade, de som förstår det eviga välsignelser templet kan ge vet att ingen uppoffring är för stor, inget pris är för tungt, inget bemödande är för svårt för att få de välsignelserna. Jag är tacksam för de underbara exempel på kristlig kärlek, tjänande och uppoffringar som jag sett bland sista dagars heliga. Jag ser er utföra era uppdrag i kyrkan, ofta med stora uppoffringar av tid och medel. Jag ser er gå ut som missionärer på egen bekostnad. Jag ser er glatt donera er yrkeskunskap i tjänandet av er nästa. Jag ser hur ni tar hand om de fattiga genom personliga ansträngningar och genom att stödja kyrkans välfärd och humanitära bidrag. Allt detta bekräftas i en nationell studie som inbegrep aktiva medlemmar i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, vilket visar att kyrkans volontärer donerar betydligt mer än genomsnittsamerikanen och är till och med mer generösa med tid och pengar än de översta 20% av den religiösa befolkningen i Amerika. Sådana exempel stärker oss alla. De påminner oss om frälsarens lära. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Det kanske mest välbekanta och viktigaste exemplet på osjälviskt tjänande och uppoffringar utförs i våra familjer. Mödrar hänger sig åt att föda och fostra sina barn. Män ger av sig själva för att försörja hustru och barn. Uppoffringarna som hänger samman med det eviga betydelsefulla tjänandet av våra familjer är allt för många att nämna och allt för välbekanta att nämna. Jag ser också osjälviska sista dagars heliga adoptera barn, också barn med handikapp, och som försöker ge fosterbarn det hopp och de möjligheter som förmenats dem av tidigare omständigheter. Jag ser det till hand om familjer och grannar som lider av födelseskador, mentala och fysiska funktionshinder av ålderskrämpor. Herren ser er, och han har fått sina profeter att förkunna: när ni uppoffrar er för varandra och era barn, välsignar Herren er. Jag tror att sista dagars heliga, som ger osjälviskt tjänande och uppoffrar i tillbedjan för att följa frälsaren, håller sig till eviga värden i högre grad än någon annan grupp människor. Sista dagars heliga ser sina uppoffringar av tid och medel som en del av att skolas och göra sig värdiga evigheten. Den här sanningen uppenbarades i föredrag över tron, som lär att en religion som inte fordrar att allt ska uppoffras aldrig har kraft till att frambringa den tro som är nödvändig för att erhålla liv och frälsning. Det är genom uppoffringar och endast därigenom som Gud förordnat att människan ska njuta evigt liv. Liksom Jesu Kristi försoningsoffer står i centrum för frälsningsplanen, så måste vi som följer Kristus göra egna uppoffringar för att uppnå den bestämmelse som den planen har i beredskap för oss. Jag vet att Jesus Kristus är Gud, den evige faderns enfödde son. Jag vet att vi tack vare hans försoningsoffer är tillförsäkrade odödlighet och möjligheten till evigt liv. Han är vår Herre, vår frälsare och vår återlösare, och jag vittnar om honom i Jesu Kristi namn. Amen.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
Vi tackar Tabernakelkören och dess dirigenter och organister för den vackra musik de framfört den här morgonen. Avslutande talare den här sessionen blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings tal avslutar kören möte med att sjunga Han kommer, förlossaren för Israels hus. Tacksägelse får vi sen av äldste Wilford Anderson i det 70-årskorum.
I heard President Spencer W. Kimball in a session of conference.
Jag hörde president Spencer W. Kimball under en session av en konferens be att Gud skulle ge honom berg att bestiga. Han sa: "Det finns stora utmaningar framför oss. Stora tillfällen att ta vara på. Jag välkomnar de här spännande framtidsutsikterna och känner mig benägen att ödmjukt säga till Herren: ge mig den här berget, ge mig de här utmaningarna." Mitt hjärta rördes eftersom jag kände till flera av de utmaningar och motgångar han redan stått inför, och jag kände en önskan att vara mer lik honom, en trofast gudstjänare. Så en kväll bad jag om ett test som skulle bevisa mitt mod. Jag minns det tydligt. På kvällen knäböjde jag i mitt sovrum med en tro som nästan tycktes fylla mitt hjärta till bristningsgränsen. Och inom ett par dagar så blev min bön besvarad. Den svåraste prövningen i mitt liv överraskade och ödmjukade mig. Den lärde mig en dubbel läxa. För det första, jag visste säkert att Gud hade hört och besvarat min trofasta bön. Men för det andra så påbörjades en undervisning som pågår än idag, där jag fick lära varför jag var så säker den där natten på att motgångar skulle ge mig en så stor välsignelse att den mer än väl skulle vara värd priset. Prövningen som drabbade mig då tycks vara väldigt liten jämfört med vad jag och mina närmaste har gått igenom sedan dess. Många av er går just nu igenom fysiska, mentala och känslomässiga prövningar som skulle kunna få er att ropa högt som en trofast gudstjänare som jag kände väl. Hans sköterska hörde honom ropa i sin smärta: "När jag har i hela mitt liv har försökt att vara god, varför har då det här hänt mig?" Ni vet hur Herren besvarade den frågan för Joseph Smith i hans fängelsecell. Och om du skulle kastas ner i avgrunden eller i mördares händer och dödsdomen fälls över dig, om du kastas i djupet, om höga vågor sammansvärjer sig mot dig, om våldsamma vindar blir dina fiender, om himlarna samlar sitt mörker och alla elementen förenar sig för att spärra din väg, och framför allt om själva helvetets käftar spärrar upp sitt gap efter dig, så vet min son att allt detta ska ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Människosonen har stigit ner djupare än allt detta. Är du större än han? Håll dig därför kvar på din väg, så ska prästadömet förbli hos dig. Till deras gränser är fastställda, de kan inte överskrida dem. Dina dagar är kända och dina år ska inte bli förkortade. Frukta därför inte för vad människor kan göra. Ty Gud ska vara med dig i evigheters evighet. Det verkar inte finnas något bättre svar på frågan varför vi får prövningar och vad vi ska göra än Herrens egna ord. Han som för vår skull gick igenom svårare prövningar än vad vi kan föreställa oss. Ni minns hans ord när han bad oss att omvända oss av tro på honom. Därför befaller jag dig att omvända dig. Omvänd dig så att jag inte slår dig med min munstav och med min vrede och med min harm. Och dina lidanden blir svåra. Hur svåra vet du inte och hur intensiva vet du inte. Ja, hur svåra att uthärda vet du inte. Ty se, jag Gud har lidit detta för alla för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, jag Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. Och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga. Dock, ära vare fadern. Och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen. Ni och jag har tro på att sättet att ta oss igenom och höja oss över prövningar är att tro att det finns balsam i Gilead. Och att Herren har lovat, jag ska inte övergiva dig. Det är det president Thomas S. Monson har lärt oss för att hjälpa oss och de vi tjänar i vad som känns som ensamma och överväldigande prövningar. Men president Monson har också med vishet lärt oss att en trons grundval, trots dessa löften, tar tid att bygga. Ni kan ha sett behovet av den grundvalen vid någons sängkant, någon som är redo att ge upp kampen, att hålla ut i änden. Om trons grundval inte finns i våra hjärtan så kommer kraften att härda ut, att vittra sönder. Min avsikt idag är att beskriva vad jag vet om hur vi kan lägga den här orubbliga grundvalen. Jag gör det med stor ödmjukhet av två orsaker. För det första så kan mina ord tyckas nedslående för de som kämpar mot stora motgångar och som känner att trons grundval håller på att vittra sönder. Och för det andra vet jag att ännu större prövningar väntar mig innan mitt liv är slut. Så receptet jag ger måste ännu bevisas genom att jag själv härdar ut in till änden. Som ung man arbetade jag med en byggfirma som la grunder för nya hus. I sommarens hetta så var det ett hårt arbete att förbereda marken för formen där vi hällde cement till foten av huset. Det fanns inga maskiner. Vi använde hackor och spadar. Att bygga hållbara husgrunder var ett hårt arbete på den tiden. Det krävde också tålamod. Efter att vi har gjutit foten så väntade vi på att den skulle härda. Trots att vi ville fortsätta arbeta så väntade vi också efter att vi har gjutit grunden innan vi tog bort ljudformarna. Något som gjorde ännu större intryck på en nybörjare var den tröttsamma och tidskrävande processen att sätta armeringsjärn inuti formarna för att ge den färdiga grunden stadga. Och på samma sätt så måste marken noggrant förberedas för vår tros grundval för att kunna stå emot de stormar som alla måste gå igenom. Den stadiga basen för en trons grundval är personlig redbarhet. När vi konsekvent väljer rätt när vi ställs inför en valsituation så skapas en stadig mark under vår tro. Det kan börja under barndomen eftersom varje själ föds med Kristi andes gåva. Med den anden kan vi veta när vi har gjort rätt inför Gud och när vi har gjort fel i hans ögon. De här valen, ofta hundratals på en dag, förbereder den stadiga mark på vilken vår tros byggnad uppförs. Metallstommen kring vilken vår tro cement hälls är Jesu Kristi evangelium med alla dess förbund, förrättningar och principer. En av nycklarna till en bestående tro är att känna till hur lång härdningstid som krävs. Därför var det oklokt av mig att i så unga år be om högre berg att bestiga och större prövningar. Härdningen sker inte automatiskt med tiden, men den tar tid. Det räcker inte att man blir äldre. Det är när man uthålligt tjänar Gud och andra av hela sitt hjärta och hela sin själ som vittnesbördet om sanningen blir till orubblig andlig styrka. Jag vill uppmuntra de av er som har svåra prövningar just nu, som känner att er tro kanske sviktar under problemens våldsamma angrepp. Problem kan stärka er och slutligen göra er tro orubblig. Moroni, son till Mormon i Mormons bok, talar om för oss hur vi kan få den välsignelsen. Han undervisar om den enkla sanningen att när vi handlar i enlighet med en smula tro så kan Gud stärka den. Och nu vill jag, Moroni, tala något om detta. Jag vill visa världen att tro är något som man hoppas på, men inte syns. Motsäg därför inte för att ni inte ser, ty ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats. Ty var genom tro som Kristus visade sig för våra fäder efter det han uppstått från de döda. Och han visade sig inte för dem förrän efter de hade tro på honom. Därför måste det vara så att några hade tro på honom, ty han visade sig inte för världen. Men tack vare människors tro har han visat sig för världen och förhärligat faderns namn och berättat en väg så att andra därigenom kan få en del av den himmelska gåvan, så att de kan hoppas på det som de inte har sett. Därför kan även ni ha hopp och bli delaktiga i gåvan, om ni bara vill ha tro. Den dyraste lilla delen av tro som ni bör skydda och använda er av så mycket som möjligt är tron på Herren Jesus Kristus. Moroni lär oss följande om den tron. Och inte heller har någon någonsin utfört underverk förrän efter det de har haft tro, varför de först trodde på Guds son. Jag har besökt en kvinna som fick ta emot miraklet med tillräckligt styrka för att utföra ofattbara förluster och hade bara förmågan att ständigt upprepa orden: han lever, min förlossare. Den tron och det vittnesbörnet fanns fortfarande kvar mitt i den dimma som skymde men inte suddade ut hennes barndomsminnen. Jag häpnade över att få veta att en annan kvinna hade förlåtit någon som hade behandlat henne illa i många år. Jag var förvånad och frågade henne varför hon valt att glömma och förlåta så många år av övergrepp. Hon sa tyst: det var det svåraste jag någonsin gjort. Jag visste bara att jag måste göra det, så jag gjorde det. Hennes tro på att frälsaren skulle förlåta om hon förlät andra förberedde henne med en känsla av frid och hopp när hon låg för döden bara några månader efter att ha förlåtit sin obotfärdige fiende. Hon frågade mig: när jag kommer dit, hur kommer det att vara i himlen? Och jag sa: jag vet från det jag har sett av din kraft att utöva tro, att det kommer vara en fantastisk hemkomst för dig. Och jag har ännu ett ord av uppmuntran till dem som undrar om deras tro på Jesus Kristus kommer att räcka till för att de ska kunna hålla ut in till änden. Jag har haft välsignelsen att känt flera av er som lyssnar nu när ni var yngre, livfulla, mer begåvade än de flesta omkring er. Och ändå så valde ni att göra det som frälsaren skulle ha gjort. I ert överflöd hittade ni sätt att hjälpa och ta hand om sådana personer som ni i er situation hade kunnat ignorera eller se ner på. När ni får svåra prövningar så kommer tron att uthärda dem väl, att finnas där, byggd utan er vetskap. Som ni kanske nu känner, men inte då kände, för ni tjänade och tjänat andra och förlät som frälsaren hade gjort. Ni byggde en grund av tro genom att älska som frälsaren älskade och att tjäna honom. Er tro på honom ledde till kristuslika gärningar som ändå ska ge er hopp. Det är aldrig för sent att stärka trons grundval. Det finns alltid tid. Med tro på frälsaren kan ni omvända er och vädja om förlåtelse. Det finns någon som ni kan förlåta. Det finns någon som ni kan tacka. Det finns någon som ni kan tjäna och lyfta upp. Ni kan göra det var ni än är och hur ensamma och övergivna ni än känner er. Jag kan inte lova er ett slut på era motgångar. Jag kan inte försäkra er om att era prövningar kommer att kännas kortvariga. Något som kännetecknar livets prövningar är att de tycks få klockan att gå saktare och sen nästan stanna. Det finns orsaker till det. Att känna till de här orsakerna kanske inte ger mycket tröst, men det kan ge er en känsla av tålamod. De kommer alla ur det här faktat. I sin fullkomliga kärlek till er så vill er himmelske fader och er frälsare att ni ska vara värdiga att leva hos dem i eviga familjer. Endast de som tvättas fullkomligt rena och förändrade genom Jesu Kristi försoning kan vistas där. Min mor kämpar mot cancer nästan 10 år. Behandlingar, operationer och slutligen att bli sängbunden var några av hennes prövningar. Och jag minns min fars ord när han såg henne ta sitt sista andetag. En liten flicka har gått hem för att vila. En av talarna på hennes begravning var president Spencer W. Kimball. En av de hedersbetyg han gav henne löd ungefär så här. Vissa av er kanske tror att Mildred fick lida så länge och så mycket på grund av någonting hon gjort fel som förtjänade prövningarna. Nej, sa han sen. Det var bara Gud som ville polera henne lite mer. Och jag tänkte, om en sån god kvinna behövde ha så mycket polering, vad kommer då hända med mig? Om vi har tro på Jesus Kristus så kan både de svåraste och de lättaste perioderna i livet vara en välsignelse. Under alla omständigheter så kan vi välja det rätta med andens vägledning. Och Jesus Kristi evangelium kan forma och vägleda vårt liv om vi tillåter det. Och tack vare profeter som uppenbarar vår plats i frälsningsplanen kan vi leva med fullkomligt hopp och en känsla av frid. Och vi behöver aldrig känna att vi är ensamma eller oälskade i Herrens tjänst, för det är vi aldrig. Vi kan känna Guds kärlek genom det. Frälsaren har lovat oss att änglar ska vara på vår högra sida och vår vänstra och upprätthålla oss, och han håller alltid sitt ord. Jag vittnar om att Gud Fadern lever och att hans älskade son är vår frälsare. Den heliga anden har bekräftat sanningen under den här konferensen och kommer att göra det igen när ni söker den, när ni lyssnar och när ni senare studerar budskapen från Herrens bemyndigade tjänare som finns här. President Thomas S. Monson är Herrens profet för hela världen idag. Herren vakar över er. Fadern lever. Hans älskade son Jesus Kristus är vår återlösare. Hans kärlek övervinner allt. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Vår himmelske fader, när vi slutar denna session är våra hjärtan fyllda av tacksamhet för det vi hört och för det vi har känt. Vi är så tacksamma för vår profet, president Thomas S. Monson. Vi stödjer och ber för honom i de tunga bördor han är satt att bära. Vi ber att du vill välsigna oss alla när vi lämnar den här sessionen. Att vi är fast beslutna att bli bättre. Att vara bättre mer omtänksamma också i våra hem. Vi är medvetna om dina barn, många över hela världen som lider svårt. Välsigna oss att göra vad vi kan för att lindra deras smärta och nöd och lyfta och uppmuntra och hjälpa. Och vi ber, Fader, att du ska beröra hjärtan, vända dem mot din älskade son. Påskynda den dag när dina barn i kärlek och enhet ska uppleva frid. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 182nd annual general conference.
Detta var den första sessionen av den 182:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören.
This broadcast has been furnished as a public service.
Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.